En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Drönare i Polen, cyberattacker i Bryssel, stridsflyg över Estland, drönare i Köpenhamn, drönare i Oslo och nu, precis innan inspelning här, rapporter om en cyberattack på finska försvarsdepartementet. Vad är det som händer? Välkommen till Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här i studion, i alla fall några fler av oss än vanligt. Välkommen Amanda till Stockholm. Ja, du kan ju börja med att svara på frågan, vad är det som händer?
Ja, men det är väl tämligen uppenbart att Ryssland testar NATO för att se om vi har någon beslutsamhet och någon motståndskraft och hur mycket de kommer undan med. Varför de gör det just nu kan man väl spekulera om, men det är det de gör.
Patrik?
Ja, och sannan tankesmina fri värld, också på plats i studion här med Amanda och dig Anders. Det här är ju en eskalation som vi har sett under lång tid, en eskalation som har trappats upp steg för steg, och får ju ses i den större konfliktramen, och att man ser att väst inte riktigt reagerar på det som görs, och då blir man ju uppmuntrad att fortsätta att eskalera det här på olika sätt i hopp och syfte att ytterst splittra oss och undergräva vårt stöd för Ukraina så att Ryssland uppnår sina säkerhetspolitiska mål. Sen ska vi tillägga att alla de här händelserna du räknade upp är ännu inte attribuerade, men de passar in i mönstret.
Det är ju svårt, alltså vi har ju sett bilder på drönarna i Köpenhamn till exempel. Det är ju inte någonting som några ungdomar har köpt på Teknikmagasinet direkt, kan vi konstatera.
Danska myndigheter pratar ju om en kapabel aktör, och jag tror inte att man tänker sig att det är tre kids i Malmö som är en kapabel aktör.
Men Johan, vi släpper in Johan också här, för Johan är ju lite av en expert på kapabla aktörer. Vad skulle du säga? Är det tre killar i Malmö som har köpt det här på 7-Eleven, eller vad är det som händer?
Varför Malmö?
Nej, men det tyckte jag redan var besvarat. Det finns ju sånt som är attribuerat, och det är ju MiG-31:orna och luftrumskräckningen. Det var ju definitivt ryska flygplan.
I Estland pratar de nu.
Ja, förlåt Estland. Jag skulle vilja lägga till när det gäller det här med varför man gör det här. Jag tror inte bara att det handlar om test, utan Patrik var inne på en del av det. Det är ju att avlasta det som händer i Ukraina, därför att Ukraina angriper de ryska bränslesystemen väldigt kraftigt och har uppnått en hel del effekter, och de fortsätter att mata på mot ryska raffinaderier, petrokemiska anläggningar av olika slag som finns, rörledningar och så vidare, för att bryta bränsleflödet för Ryssland, både totalt sett i samhället men också fram till fronten. Det är den ena biten. Men det är också så att man försöker forma stridsfältet här rent kognitivt och strategiskt. Så att på den måten så har ju Ryssland faktiskt lite strategiskt initiativ. De gör något, vi reagerar.
Lite var väl kanske en underdrift. Det är ju det mönstret vi har haft under mycket lång tid.
Men om vi kan titta på hur vi reagerar. Så en sak som kom upp ganska snart. Det är ju så att du underdrev nästan, Johan, här när vi pratade om Estland. Alltså de här flygplanen flög alltså runt i 12 minuter i estniskt luftrum. Och sen flög de hem igen. Och det finns ju så här andra exempel genom historien hur man har hanterat ryska kränkningar, och en sån sak som kom upp i diskussionerna hände, det är Turkiet som den 24 november 2015 så flög ju ryska Su-24 in, eller en rysk Su-24 in på turkiskt luftrum, och då sköt Turkiet ner den utan vidare ceremonier, vilket orsakade en mycket stor kris, en stor diplomatisk kris. Men inte fan kom några ryska flygplan tillbaka efter det. Och då kommer naturligtvis frågan upp, funkar det att liksom bara låta dem flyga ut och in på det här sättet, eller måste man agera på ett annat sätt? Det är en sån här diskussion som nu har snurrat hela helgen, och jag vill bara skicka med den. Det här var ju för 10 år sedan Turkiet gjorde detta, men liksom, hur hanterar man en sån här situation? Amanda viftar frenetiskt.
Nej, jag måste först, för jag måste faktiskt korrigera dig, Anders, lite grann.
Okej,
det
som vanligt.
Jag också göra i för sig, men kör du, Johan.
Det var inte så att man flög runt, utan det som, jag kan inte varenda detalj i det här, men det som skedde var att man gjorde en omgruppering, som man kom från Sankt Petersburgområdet, flög ut i Finska viken, och då flög man alltså inne på estnisk territorium söder om deras gräns då, alltså över land då. Till och med kanske faktiskt ute
i havs. Inte det att flyga runt.
Nej, det är inte att flyga runt, utan de låg och liksom slickade då norra delen av Estland. Sen vet inte vi exakt vad som har hänt här, för det fanns ju en beredskap från NATOs horisont här med italienska F-35, så vi vet inte riktigt hur radiokommunikationen har sett ut där. Och sen mötte svenska Gripenplan runt, så att jag vill inte lämna lyssnarna med bilden att man bara gjorde som man ville, utan det fanns liksom mer kontroll av det här.
De ramlade i alla fall inte ner, vilket var min poäng. Amanda?
Väldigt generositet här gentemot våra motståndare, kan jag tycka. Nej då, men det är ju naturligtvis korrekt i sak. Däremot så, enligt uppgift, så flög de ju utan transpondrar påslagna och initialt utan kontakt med estnisk luftstyrning. Så att det var ju troligtvis ganska medvetet, annars hade de ju svarat på radion, bett om ursäkt och tagit sig därifrån lite snabbare än på 12 minuter. Men jag vill också förtydliga det här med Turkiet, därför att även om jag mycket varmt sympatiserar med den här idén att lösa problemet lite en gång för alla, så att säga, så var ju den här nedskjutningen över Turkiet skedde ju efter en period av upprepade kränkningar och eskalerande liksom diskussioner och så vidare. Så det var ju inte så att ett ryskplan åkte över gränsen en gång och blev nedskjutet, även om det säkerligen hade varit effektivt det också. Och där har ju NATO en lite annan situation, eftersom vi måste vara någorlunda eniga om liksom rules of engagement och en för alla och så vidare. Så att esterna kan ju inte riktigt på eget bevåg göra det här. Men jag tycker ändå att man har egentligen alldeles för lite och alldeles för sent, men ändå sett en skärpning av retoriken från NATO-företrädarna, inte minst nu i FN. Där, inte minst från polackerna naturligtvis, som är väldigt tydliga när det gäller sånt här. Där blir ju bland annat utrikesminister Sikorski tyckte att när man väl började skjuta ner saker, eller om man började skjuta ner saker, så skulle ryssarna fan inte komma hit och gnälla, ungefär. Och det, ja, det är väl en bra sammanfattning.
Ja, men, för lyssnarna också några saker att ha med sig. Det här turkiska exemplet, det skedde ju gentemot den syriska gränsen. Och inom så att säga kontexten av det kriget och Rysslands inblandning i det kriget, inbördeskriget i Syrien, och då har det också en turkisk inblandning i det. Och den andra saken att peka på, det är ju att balterna har ju ingen egen kapacitet, flygkapacitet, utan det som skyddar Baltikum i luften är ju Baltic Air Policing, alltså det här roterande uppdraget som just nu innehas av italienska flygvapnet, som utgår från Ämari flygbas. Sen finns en flygbas i Litauen också, om jag inte blandar ihop ställena nu. Och det gör ju att här är ju lite skillnad då. Den svenska flygvapnet har ju sina regler för när man kan öppna eld, om man väljer att göra det. Så att det här är ju lite mer komplext. Tyvärr så utnyttjar jag ju Ryssland det. Så det är ju ett test som Ryssland gör. Där om man hade skjutit ner också, att Ryssland kan spela på en oro i väst att det här ska eskalera och öka oenigheten kring det. Och då ska man också notera att kring det här då, så har det också kommit krav nu från de baltiska länderna om att förstärka luftförsvaret i Baltikum från NATOs sida.
Nu är jag lite medvetet provokativ här med mitt turkiska exempel, men Ursula von der Leyen sa i sitt tal till nationen, eller till unionen, just att det här hände ju samma dag som det här polska var, men då lyfte hon just upp att vi måste ha ett gemensamt drönarförsvar. Om ni skulle på en skala säga hur bra det drönarförsvaret känns just nu, när jag som en inledning kunde räkna upp, vad var det, 5 städer Vi har cyberattacker som gör att det är flygförseningar över i princip hela Europa i dagsläget. Och ingen vet var det kommer ifrån. Så att det blir liksom det här...
I alla fall inte officiellt.
Nej, men inte officiellt. Så att allmänheten som nu tittar på detta kanske tycker att den där drönarmuren inte känns som kanske... Ja, det kanske inte känns som att avskräckningen funkar klockrent mot Ryssland just nu. Vad tänker ni om det?
Nej, men det gör den ju inte. Alltså, det är helt uppenbart.
Vi har ju 15 år av misslyckanden i avskräckning, eller mer.
Det här är senaste veckan.
Ja, men det här är ackumulerat.
Men jag vill backa en kort sekund apropå det här med rules of engagement och så vidare. Att vi ska ju också vara tydliga med att även om man vill vara relativt ense inom NATO innan man skjuter ner ryska plan, så har ju de flesta länder någon slags funktion att om man är direkt hotad eller att det liksom finns ett direkt hot för människoliv eller skada och så vidare, så har man ju rätt att skjuta ner, alltså den individuella piloten, den individuella fartygschefen har ju rätt att skjuta skarpt. Så att det är inte så att vi är fullständigt tandlösa och måste ringa liksom von der Leyen eller Rutte för att få försvara oss. Det ska vi också vara väldigt tydliga med.
Johan, jag tänker så här. Rent strategiskt, när man planerar en sån här sak som Ryssland har gjort nu, eller vem det nu är, det är ju inte attributerat. Men om vi antar att det finns en någon form av gemensam systematik här bakom allting det som händer. Vad är liksom det strategiska målet man vill uppnå med detta? Förutom att så här flygpassagerare ska sitta fast i Bryssel. Det kan det inte riktigt vara. Alltså, vad är det man vill säga? Jag antar att det här är Moskva som pratar med Washington och Bryssel.
Projicera styrka och avleda kriget i Ukraina. Då. Av olika skäl. Dels att inte vi då ska avdela så mycket stöd. Vi ska liksom börja tveka inbördes. Också vilka militära resurser man flyttar dit. Och det faktum då att Ukraina är ganska framgångsrika just nu när det gäller att slå mot bränsleförsörjningen i Ryssland. Det är den ena biten, och det andra är ju att positionera sig inför en konflikt i den här delen av världen. Alltså att påverka oss framförallt kognitivt, hur vi tänker och ser på det här.
Och om vi ska då svara, vad är liksom ett svar som fungerar? Ska vi ta Amanda först?
Ja, nej, jag tänkte bara säga att det finns ju tidigare paralleller. När jag var i Ukraina 2019 och flög hem från Kiev, så blev flygplatsen bombhotad och alla evakuerades ut och allt det blev förseningar och plan ställdes in och hej, kom och hjälp mig. Och det förklarade ju våra ukrainska värdar att detta skett ju liksom 2-3 gånger i veckan. Det var ju ett liksom systematiskt arbete för att störa ut allmänna kommunikationer och liksom skapa oro och skrämsel och så vidare. Så att det här är ju liksom en taktik som man har använt tidigare. Men svaret, ja, alltså dels så måste vi naturligtvis ha ett mer substantiellt skydd så att vi klarar oss bättre undan de här attackerna. Så att en drönarattack inte kan lamslå flygtrafiken i liksom timtal. Och det kommer bli dyrt och krångligt, för det är många platser som ska skyddas, men vi har ju uppenbarligen inget val. Och sen så måste vi också, och det antar jag att man gör nu, man måste snacka ihop sig från NATOs sida om hur man svarar på det här och bli betydligt mer offensiv i sina svar till olika typer av kränkningar, oavsett om det är cyber eller luftrum.
Patrik?
Ja, jag tycker att du går i den ryska reflexiva kontrollen när du ställer den frågan, Anders. Därför att det är ju det här vi har gjort hela tiden.
Du måste förklara vad rysk reflexiv kontroll är igen.
Ja, men det är ju ett begrepp som handlar om att få motståndaren att agera på ett sånt sätt som inte gynnar motståndaren utan gynnar dig själv. Och vad vi gör här i gång efter gång efter gång, det är att vi pratar enskildheten och smalnar av respons, vi blir reaktiva, vi tittar på hur kan vi förstärka eller förbättra det här, och sedan så gör Ryssland någonting annat. Och vi har ännu inte accepterat att vi är i konflikt, och därigenom har vi inte heller dragit slutsatserna av det. Och då kommer vi att fortsätta reagera på det här sättet, och Ryssland kommer att ha eskalationskontroll och välja vad man gör hela tiden.
Så hur gör man för att inte fastna i det reaktiva?
Ja, men det handlar ju om att vi måste bestämma oss för att vad vi är inne i för någonting. Just nu agerar vi ju som att vi hoppas på att det här går över en dag.
Och vad ska man göra?
Ja,
om vi tänker nu, läget nu, jag menar, om det här fortsätter och vi inte gör någonting, då kommer ju någon ny, nu kommer det vara Stockholm imorgon liksom.
Vi vinner inte den här konflikten mot Ryssland genom att täppa till hålen, utan vi behöver bestämma oss för att vi ska se till att Ukraina kan segra och att Ryssland inte ska ha kapacitet att bedriva anfallskrig under överskådlig tid. Och då får vi formulera en strategi och ett agerande utifrån den målsättningen. Där är vi inte idag.
Johan?
Nej, det var ju därför jag delar mycket av det som Patrik säger. Det var ju därför jag tog upp det här med det strategiska initiativet som vi avhänder oss. Jag tror att det är viktigt att formulera att vi ska svara, kanske inte tala om hur vi ska svara. Och sen är det nog viktigt att ge asymmetriska svar. Därför att det är ju naturligtvis så att Ryssland, man måste förstå hur de fungerar när det gäller det här med typ av eskalation, och det gäller även USA och de här lite större makterna. De går och tänker igenom saker i flera steg. Så att det inte är så att göra en sån titt-for-tatt svar, då har man redan tänkt igenom från Moskvas sida vad man tänker göra i nästa steg, och sen står vi där igen med en ny situation, och då underminerar det liksom förtroendet och man låter Ryssland behålla initiativet. Utan det är otroligt viktigt att svara asymmetriskt, det vill säga att det kommer en kränkning, ja, men då kanske man till slut gör så att man tar de här ryska tillgångarna som nu är frysta och ger dem till Ukraina enligt den modellen som har börjat arbetas fram. Det är inte ett svar de förväntar sig. Och då kan man liksom komma innanför deras beslutscykel, återta initiativet och sätta dagordningen. Och sen måste det vara då, som vi har varit inne på många, många gånger, man ska slå den ryska armén i Ukraina.
Men om man ska titta på ett asymmetriskt svar, givet att, i alla fall när jag läser media nu, så känns det ju som att Ryssland, de bara expanderar och expanderar och expanderar operationer långt inne i Europa. Hur ser ett asymmetriskt svar ut som får dem att förstå att priset för dem att göra det en gång till är jättehögt? Om du får ta liksom dina topp tre asymmetriska offensiva åtgärder mot Ryssland. Inte liksom defensivt, inte då att jag fastnar i reflexiv kontroll som ju Patrik så vänligt uttrycker det. Utan vad är liksom det offensiva?
Ja,
ta deras pengar, sa du nu. Det är ju
ta deras pengar.
Det var en. Nu har du två kvar.
Ja, två kvar. Då gör vi storskaliga cyberattacker. Man får komma ihåg att de
mot ryska bankväsendet, infrastruktur och så vidare.
Ja, kanske, ja, det får man väl forma ut efter vad som bäst uppfyller den strategi man har valt. Men det kan vara exempel, olika typer av infrastruktur då. Och det har ju polackerna annonserat faktiskt, att om de har sagt, såg jag här, att om vi ser de här angreppen, då kommer vi gå till storskaliga cyberangrepp, för vi kommer inte acceptera det här. Det är det ena, då är man ju symmetrisk så att säga, men just den situationen. Och det tredje är ju faktiskt en form av påverkansoperation helt enkelt på målgrupper i det ryska samhället. Inte i den meningen då att man ska föra fram falsk information eller konstruerad information, utan man ska rikta sig för och försöka påverka den kognitiva bilden av det egna systemet. Det kan ta tid, men det är också ett sätt att genomgå den här konflikten för att liksom återställa ordningen egentligen, för det är väl det som är målet.
Ni andra får samma fråga, Amanda. Om man vill höja priset för det här, hur höjer vi priset?
Ja, men alltså, jo, det är klart att man kan prata om en reflexiv kontroll, men som du konstaterade, i Turkiet så var det ju ändå en signal som, alltså, att visa att vi kan möta en bred palett av hot är det ju någonstans, men det är ju också en hygienfaktor, det borde vi ju redan ha på plats, men så är det ju. Och det handlar ju även om en liksom resiliens hos medborgarna, att man kan hantera vissa störningar under en period. Så att jag tror fortfarande att liksom mer direkt fysisk respons inte är att underskatta. Sen så håller jag med Johan om både cyberattackerna och ekonomiska. Och där har vi ju faktiskt rätt mycket att göra. Avsluta den handel som återstår med Ryssland. Se till att de beslagtagna pengarna skickas till Ukraina. Det är man ju på väg med nu från EU-sidan, men det finns ju mer att ta av där. Och se till att man faktiskt inte kan röra sig i Europaområdet för ryska affärsmän, ryska ägare, ryska oligarker.
Turister.
Täpp till alla andningshål. Få ut dem härifrån. Se till att beslagta allt som ägs av ryssar. Det ska liksom inte... Jag förstår inte att vi fortfarande diskuterar det här så många år senare.
Ja, mycket har sagt. Ska jag slänga till några idéer till brasan, så kan man ju tänka sig en rigorösa miljökrav eller försäkringskrav för Öresundspassager. Här får man ju titta på vad som är möjligt inom ramen för internationell sjörätt, men jag tror att det finns utrymme för att göra mer kreativa saker där som sätter tryck på skuggflottan. En annan sak skulle ju kunna vara, om man vill vara riktigt djärv, så skulle man kunna måla om några flygplan i Polen och ge dem ukrainska då flygvapenbeteckningar och frivilliga piloter, och sen så flyger man in och så åtgärdar man den där Krimbron. Så.
Då är vi tillbaka i Taurus.
Ja, det är Taurus.
Men vad Patrik nämnde också om skuggflottan är också en mycket god poäng, och jag menar, det finns begränsningar i sjörätten, absolut, men det går ju också att punktmarkera dem. Alltså borde och se till att de har alla de tillstånd och krav uppfyllda och så vidare som de behöver. Det är ju alltså någon form av, vad kallar man det? När man följer lagen till punkt och pricka bara för att jävlas.
Svensk byråkrati?
Ja. Sätt den svenska byråkratin på skuggflottan, då tror jag också det händer en hel del.
Ja, då...
Malicious compliance var det jag tänkte på.
Och pratar vi om den svenska byråkratin då, så är det ju att göra ett svartbyggnadsärende av det här svartbygget vid Neva strand som är byggt på svensk mark. Nej, det var ett skämt.
Så tyckte du jag var dramatisk med Turkiet? Ja.
Sen kan man ju också deployera trupp till de delar som inte är direkt utsatta för stridshandlingar i Ukraina för att avlasta ukrainsk trupp. Man kan etablera en no-fly zone i hela Ukraina eller delar av Ukraina. Det finns ju liksom många saker man kan göra.
Ja, man kan ta över luftförsvarsansvaret över västra Ukraina till exempel.
Mm, exakt.
Men man kan väl sammanfatta det som att när man tittar på det som NATO gör just nu och de uttalanden som kommer från NATO och de uttalanden som även kommer från Donald Trump, ska man säga, så är det faktiskt en ganska skarp liksom eskalering i hur man pratar om det som händer. Och även om, precis som vi har sagt, att man attributerar ju inte alla de här sakerna som jag räknade upp i inledningen. Det finns ju också många saker jag inte räknar upp som vi i dagsläget inte har sett, eller som är lokala saker där vi inte vet, men som vi kommer att få veta i framtiden. Och tittar vi då på helheten här, så ser vi ju att nästa gång flygplan agerar som de gjorde mot Lettland, så kommer ju inte politikerna eller NATO riktigt komma undan med heller ett agerande som man gjorde förra gången. För jag förstår alla de invändningar ni har liksom, och ni har rätt i allt det. Men jag tror att det finns en förväntan från människor i Sverige, i de baltiska staterna och i Europa, att det här inte får fortsätta på det här sättet. Och den förväntan tror jag ganska snart kommer att vända sin ilska mot militära och politiska beslutsfattare om man faktiskt inte sätter in tydligare åtgärder. Och där känns det ju lite som att Polen var ett föredöme när man från början faktiskt sköt ner de här drönarna. Det har man ju sedan inte gjort på de andra ställena med olika motiveringar. Men jag tror inte att liksom allmänheten tycker nog inte att det här är jätteroligt att läsa i tidningen att det här händer, och sen så får man liksom en byråkratisk förklaring om varför man inte har gjort något varje gång. Det kommer inte hålla så länge till, och det tror jag beslutsfattarna känner. Det är väl en spontan känsla jag har när jag läst rapporteringen.
Jag tror du har helt rätt, men jag tror också att vi kommer få se en hel del interna diskussioner de kommande veckorna, inte minst i Köpenhamn. Nästa vecka är det väl, där man säkerligen kommer se över hur man behöver det här och prata ihop sig lite. Och där
kan man ju faktiskt notera att statsministern då i agendadebatten i söndags berättade att vi har ett utvecklat antidrönarförsvar på de större svenska flygplatserna, och att oppositionsledaren då, Magdalena Andersson, intygade att man var överens i de här viktiga frågorna för landet om Sveriges säkerhet.
Och det är bra. Det är en jätteviktig markering inför valåret.
Mm. Ja, och för flyger det där in över Gotland, då hoppas jag att vi har ett helt annat svar än vissa av de svaren vi har sett hittills.
Ja, sen kan man ju också, när det gäller Köpenhamn, nu inte jag insatt i liksom hur deras försvarsdiskussion har gått just i den här detaljen, men det finns ju också vissa bekymmer med att skjuta ner ganska stora och tunga drönare över liksom befolkat område och en flygplats där det fortfarande finns en massa folk. Så att det är ju inte bara att man är liksom feg för att man inte vet var den kommer ifrån, utan det handlar ju också om att den inte ska trilla ner i huvudet på någon.
Det är lovvärt.
Apropå Gotland så vill jag bara säga och repetera också för nytillkomna lyssnare att kommer det oidentifierade farkoster in mot svenskt luftrum som anses hota någonting, då kan vi skjuta ner dem med de insatsregler som finns. Mm.
Det kallas för IKFN.
Nu ska vi byta ämne från juridiska spetsfundigheter till motsatsen, nämligen Donald Trump. Därför att vad han sa nu kom ju lite som en överraskning för många, men han träffade ju då Zelensky och har nu glatt berättat att Ukraina kan väl ta tillbaka hela sitt tidigare territorium. Han är missnöjd med Ryssland. Och det är ju en ganska stark markering, måste man väl säga, jämfört med hans tidigare uttryckta förtroende för ryssarna.
Och så NATO att, borde skjuta ner luftfarkoster över sitt territorium om det sker igen.
På tal om det tidigare ämnet. Dock, så önskar han också lycka till också om vi gjorde det. Det
var ja, ska lycka till både Ryssland och Ukraina på slutet. Så att, det finns nog utrymme för att det blir en annan dag imorgon.
Men då tänker jag precis fråga detta. Vad betyder det när Trump gör på det här sättet? Och Patrik har redan svarat och sagt att imorgon är en annan dag. Vad tror ni andra? Liksom, hur ska vi tolka att Trump sänder de här signalerna? För det är väl kanske avsiktligt, jag vet inte.
Men det är ju en intressant markering, och jag har ju aldrig sett Zelensky se så liksom glad och nöjd ut stående bredvid honom som igår. Och Zelensky har även antytt, tror jag, på Twitter att det kommer någonting intressant ur det här. Och håller det i sig så är det ju fantastiskt. Sen går det ju inte att rita på karn. Det beror ju på vem han senast pratade om med. Så att man ska ju absolut inte vara allt för optimistisk, men det är klart, det måste ju vara en knäck mot liksom relationen till Ryssland att han överhuvudtaget säger det och är så pass tydlig.
Johan?
Nej, jag är ju skeptisk till det där. Jag tycker att för det första så är mycket av det vi diskuterar nu handlar ju om att den amerikanska presidenten genom sina uttalanden och aktioner har underminerat förtroendet för NATOs avskräckning. Min ståndpunkt i det hela, och därför så har ryssarna kunnat flytta fram sina positioner. Och det andra är, och det är avslutningen på hans inlägg på hans Truth Social, att han, och det har Patrik hade uppe det, att han önskar alla lycka till. Jag tar det för ett uttryck för att man är på väg att lämna det här egentligen. Man ser det här med att man är så skyddad geopolitiskt av Atlanten och Stilla havet. Och man går i en riktning där det är liksom Amerikas. Det är Venezuela och det är Grönland och allt som man definierar som Amerika. Det är där man tänker försvara med näbbar och klor. Och sen så är man väldigt transaktionell. Vi ser här hur man hanterat köpet av TikTok och liknande grejer som var ju helt otänkbart förut att man skulle hamna i en sån här lösning som man har gjort nu. Så att det där, jag tycker att det här är illavarslande. Jag tycker att Zelensky har glömt bort det han sa under det här beryktade mötet i februari, att ni tror att ni är skyddade av oceanerna, men kriget kommer komma till er också. Zelensky är pressad förstås också och är glad för alla besked han får, men jag tror inte man ska fästa så där jättemycket avseende kring det här.
Och Patrik, du tror inte ett skit på det här?
Nej, men jag ansluter mig till Johans bedömning att den strategiska riktning som vi ser med Trump-administrationen, det är en reträtt. Det är en reträtt som sker på många områden, och det är också bara att titta på vad Trump-administrationen har gjort i stöd till Ukraina, i internationellt engagemang, i finansiering av saker och ting som behövs för att vara en motvikt mot auktoritära stater i form av fria medier etc. 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 som de genom den amerikanska biståndsbudgeten har finansierat. USA är på väg att lämna ett stort tomrum. Hur snabbt den här reträtten går återstår att se, men Kina och Ryssland, de vädrar seger, och är det som så att vi inte förstår detta i tid, så kommer vi att vara i en väldigt, väldigt utsatt och svag position, och vi har fortfarande inte riktigt förstått det här ovädret vi är inne i.
Och rent konkret så förbereder man alltså tillbakatragande av trupper från Europa. Man har redan annonserat att man går ur antidesinformationsprogram tillsammans med Europa mot Kina och Ryssland och så vidare.
Menar
så
du att där... Trump går ur ett antidesinformationsprogram?
Ja, amerikanerna har lagt ner allting i, som de har haft kapacitet när det gäller att identifiera och möta främmande makts informationspåverkan. Och det har ju både skett inom den amerikanska försvarsmakten och amerikanska State Department. Så det är en kapitulation som vi ser i den kognitiva arenan i världen.
Möjligen fanns ett visst spår av ironi i min.
Ja. Absolut.
Jag uppfattade det, Anders.
Ingen annan uppfattade
det. Ja, jag uppfattar nog det, men jag tänkte att lyssnarna kanske... Ja, jag tog bara tillfället i akt att vara väldigt tydlig.
Nej, men det är ju otroligt deprimerande och fascinerande att se hur liksom USA avväpnar sig själva på många sätt. Genom att göra sig av med all sin, liksom, alla sina specialister och all sin soft power, allt det inflytande och allt det man har fått gratis under så många år för att man har haft den här verksamheten. De har ju liksom inget konsekvenstänkt den här administrationen. Det är ganska intressant. Men vad jag höll på att säga, vad man eventuellt skulle kunna hoppas på lossnar, som är liksom fullt i linje med den här transaktionella synen på, det är ju att vi kan få loss lite mer vapen från USA. Vi får betala för dem, men de levereras i alla fall. Och det är ju en vinst i så fall.
Får vi hoppas.
Jag måste säga att jag delar absolut er dysterhet när det gäller Trump. Men jag måste säga att jag blev lite pigg på precis det som Amanda avslutade med nu här. Alltså att han pratade om att nu kunde han ge vapen till NATO och NATO fick göra vad de ville med vapnen sen. Och då tänker jag att en sak vi har är ju trots allt pengar. Och han är ju transaktionell. Men det är trots allt så att vi har ganska mycket pengar på vår lilla kontinent. Så att man kan ju, om det nu är så att den uppfattningen gäller, faktiskt köpa in saker och ge till Ukraina på ett sätt som man borde ha gjort för länge sedan. Men där har ju inte USA varit öppna tidigare. Så att jag tolkade väl lite det här uttalandet som en helhet, som liksom europeer, ni är själva. Liksom. Vi tänker dra. Men vi tänker i alla fall inte lägga hinder för er, var väl liksom min snälltolkning då. Och det kanske är en för snälltolkning, det är mycket möjligt.
Det finns ju ett skämt som inte är helt utan sanning, som alla goda skämt är i muntra tider. Det är ju då att kanske den bästa försvarsgarantin man kan göra, det är att skänka mark och sen för egen kostnad bygga en Trump Tower, så kan man ge sig fan på att Trump kommer att se till att försvara det.
Ja, polackerna försökte ju med det redan under förra Trump-administrationen när de ville öppna Fort Trump. Men det föll han ju inte för, tyvärr.
Men här inte Ryssland annonserat det, Patrik?
Jo, det Ryssland har ju gjort det.
Precis.
Så det kan vi ju notera att det var ju en del av erbjudandet.
Men om man då får välja, Anders, ja, i det här bytet då, så är det ju bättre att USA är kvar än att vi kan köpa vapen där.
Men vi får ju inte välja, är inte det ett av våra problem?
Nej, precis. Och dessutom så kan då Ryssland tillsammans med Kina och Nordkorea flytta fram sina positioner. För vi har ju också det här mötet, trepartsmötet som var för ett par veckor sedan under pompa och ståt i Peking. Och det är ju egentligen så man ska titta på krasst på det, man, ryska soldater dör i stor omfattning, men det är också så att en del av dem är nordkoreaner, en del av dem är afrikaner. Så att det är ju liksom...
Och nu skulle det värvas en massa kubaner också.
Exakt, det är redan gjort. Va? Ja. Så att det är ett annat krig än vad vi egentligen pratar om som pågår faktiskt.
Men vi kan väl, jag vill ändå ställa en fråga till dig, Johan, lite hur man ska hantera den här situationen. Därför att även om ni är väldigt dystra och det här går åt helsike och det ändras imorgon, vilket säkert
men
är
det
rätt.
Här har ju varit en munter podd i 5 års tid.
Jag vet inte, det är världsläget kanske påverkar. Nej, men alltså, jag vill ändå jaga ur dig lite strategiska tankar på den punkten, Johan. Därför att om det nu är så att någon del av det som Trump säger är sann, kanske den delen om att han helt enkelt skiter i det här och åker hem. Vad är liksom våran course of action då? Alltså vad är det vi ska göra utifrån det här uttalandet?
Alltså om det stämmer att man går till rätt och lämnar Europa.
Ja, det är väl det som ni tror. Så vad gör vi då?
Då har vi bråttom. Då måste vi sätta fart i rustningen. Vi måste undanröja en massa byråkratiska hinder för att öka farten i upprustningen. Vi måste utforma en Kina-politik. Jag noterade faktiskt, MSB och Försvarsmakten gick ut med massa typscenarion och de var ju med stor rätt förstås väldigt ryskcentrerade, men Det finns ett Kina där bakom också som vi måste förhålla oss till och välja hur vi ska hantera. Därför att mycket av den amerikanska politiken verkar ju ha gått ut på att man försöker liksom bräcka loss Ryssland från Kina, och det kommer inte gå enligt min mening. Och vi måste förhålla oss till samma sak. Det är Kina och Ryssland. Sen använder förstås Kina sin position för att gå till väldigt gynnsamma avtal vis-a-vis Ryssland när det gäller priser på energi och så vidare. Men att de är tillsammans, det är ju väldigt tydligt. Jag tycker inte att Europa riktigt har tagit in det.
Det var en väldigt bra övergång till det sista ämnet, som nämligen är just Kina. Därför att Kina börjar ju dyka upp på allt fler plan, inte bara på slagfältet i Ukraina, att man är en möjliggörare av Rysslands aktiviteter där, utan också med det som ibland pratas om som elite capture, ibland pratas om ren korruption, ibland affärsavtal med Kina, ser vi ju i det svenska samhället allt tydligare. Och Patrik, vad är det som händer nu? För nu bränner det till lite här.
Ja, det är ju som så att i somras så kom det en debattartikel från några rektorer på några lärosäten.
Där man då, inga viktiga, va?
Inga viktiga lärosäten. Det var Uppsala universitet, det var Lunds universitet, det var KTH och så tror jag Chalmers var med också. Rektorerna då pratade om att de skulle åka till Kina nu i höst och att man borde samarbeta mer med Kina inom områden som är, inom citationstecken, om jag minns rätt nu, fritt från debattartikeln, neutrala. Och då tycker jag att man uppvisar en väldigt grov oförståelse för vad Kina är och hur Kina agerar. För det finns inga områden som är neutrala. Det kan finnas områden vi behöver samarbeta med Kina om, men vi ska inte tro att de är neutrala. Och det blir ganska allvarligt när du har höga svenska myndighetschefer. Även om de är rektorer så är de också myndighetschefer, utom i Chalmers fall som inte är en statlig universitet. Men att man inte förstår det här. Och nu ska de åka och det kommer ju ske här i närtid. Och sen kommer de komma hem och så får vi se vad de säger då. Men trenden är ju att man kommer nog att vilja ha fler samarbeten och så vidare kring olika typer av forskning där vi vet att Kina också utnyttjar och stjäl för att skaffa sig fördelar, och sen använder man sin egen ekonomi och dumpar marknaden för att krossa till exempel europeisk batteri- och solenergiindustri har ju skett. Och vi ser det hända nu på elbilsmarknaden också. Så att det här tycker jag är någonting som man inte har tagit till sig och man har inte förstått, eller så skiter man i det och jag vet inte, ja, har man inte förstått så går det att åtgärda, skiter man i det så har man ett annat problem.
Men det här, för det här känns ju som ett återkommande tema på något sätt, att med jämna mellanrum så dyker det upp liksom någon direktör eller någon myndighetschef som tycker att det är en jättebra idé att samarbeta med Kina om, ja, vet inte. Ja,
det brukar ju vara kommuner annars. Vi har avhandlat Sundsvall Timrå och anodfabriken i Torsboda som sen staten gick in och sa att här blir inget.
Det var väl någon hamn också där nere på västkusten.
Ja, det har ju funnits där i Lysekil och så.
Staten sa inte att det inte blir någonting, utan staten satte upp villkor som inte det kinesiska bolaget accepterar.
Det är korrekt uttryckt. Staten satte upp villkor som det gjorde kanske att kineserna sa att här blir inget. För att, och det handlade ju om andel av ägande och sådana där saker.
Men om man ställer liksom den lite spetsigare frågan här, för det är ju så att här agerar ju Kina som möjliggörare för Rysslands krig mot oss, och sen samarbetar man med Kina. Alltså hur liksom gick den, var någonstans i beslutsprocessen har det gått åt skogen när detta är möjligt?
Ja, hissen har ju inte åkt hela vägen upp till rektorsvåningen.
Man har ju fortfarande inte den krisinsikten. Man förstår inte vilket läge vi befinner oss i. I synnerhet efter den senaste veckan så borde man ju, alltså läget är så oerhört allvarligt så det är svårt att, vi vet inte riktigt vad vi är på väg in i, men vi vet att det är oerhört, oerhört allvarligt. Man kan inte liksom prata längre om den här förkrigstiden, utan konflikten är här. Vi befinner oss i det nu på något sätt, inte i liksom fullskaligt krig, men närmare än vi har varit under väldigt lång tid. Och att det är så svårt att få kommuner, myndighetschefer, regioner och så vidare att förstå detta egentligen på alla nivåer, både relationerna med Kina som sagt direkt stöttar vår mest omedelbara fienden och som i sig är en fiende och bedriver liksom fientlig verksamhet och spioner mot Sverige. Men liksom också i all den här beredskapen och alltså det är så vansinnigt frustrerande att man inte förstår vad som är på väg att ske, vad som sker, vad som inte längre är på väg att ske utan faktiskt sker just nu.
Johan?
Ja, nej men alltså en del av det här, jag tror det finns två komponenter till som vi kanske inte har berört så mycket. Det ena är ju att det är ju en nackdel eller en svaghet i ett decentraliserat system som Sverige trots allt är, där var en sköter sitt så att säga, att man inte har den här överblicken eller inte riktigt förstår eller tar sig tid, mycket beror säkert på nonchalans som någon var inne på tidigare, men det finns liksom ingen klar och tydlig riktning på att så här är liksom, det här får vi samarbeta om och det här ska vi inte samarbeta om, så att det är en sak. Och den andra är ju liksom perceptionen av Kina, de är ju väldigt skickliga på att göra sig osynliga. Vi pratar liksom om Ryssland hela tiden så, men det är inte ofta uppe att det är Kina som är en stor möjliggörare detta. Jag såg till exempel nu här att det låg an ett kinesiskt fartyg i nere på Krimhalvön med någon form av varor. Så.
Ja, det är så. Vad vi pratar om är att kinesiskt flaggat fartyg levererat till ockuperad mark.
Så att det väljer Europa i stort att se bort ifrån den här typen av bitar. Så att det måste till en gemensam EU-politik kring förhållanden till Kina. Och det är ganska bråttom med det också.
Ja, och det kommer ju inte hända. Därför att vi har ju länder som är djupare in i ett kinesiskt inflytande än andra i EU. Mm. Men det du nämner som en svaghet, Johan, det är ju helt klart så att det decentraliserade systemet så tar det längre tid för aktörer att förstå helheten och förstå vad man behöver göra. Så det är samtidigt också vår styrka och absolut, vår demokratiska superkraft att när man väl fattar det här så rullar man på med väldigt mycket energi, kraft och uthållighet att göra de här sakerna. Men vi är fortfarande i den nivån att då lärosätena som borde veta mest inte begriper särskilt mycket.
Det var därför jag sa just nackdel. Mm. För att det är ju ingen tvekan om att det decentraliserade systemet är bättre. Jag vill också bara lägga till att det är ju inte bara tekniksamarbete vi diskuterar här, eller teknikstölder som vi riskerar. Det är ju också ett inflytande även i humaniora, alltså i samhällsvetenskaperna från kinesiskt håll. Alltså hur man då tittar på, vad vet jag, internationella relationer, politiska system, förvaltningskulturer och så vidare. Och så vidare. Det finns ju hela smörgåsbordet är öppet för påverkan.
Och det som används internationellt som ett samlingsbegrepp och transnationella repressioner. Kinesisk repression verkar utanför Kina och i det här fallet Sverige då.
Lunds universitet som är ett av mina alma mater har ju faktiskt en avdelning för underrättelseanalys med flera stycken väldigt välbelästa lärare i detta, så man kan ju tycka att rektorn
kan
borde ta
med på resan.
Ja, eller åtminstone ta ett snack med sin rektor, därför att det är precis sånt vi har fått lära oss där.
Det var väldigt bra poäng. Väldigt bra poäng.
Man kan ju också påminna om att det är 4 år sedan eller 5 år sedan som S-Range avslutade det kinesiska samarbete de hade, och S-Range är ju bland det, ja, ni vet, rymd och sånt där. Det är ju rätt viktigt.
Utanför Kiruna.
Och det är liksom 5 år sedan. Så att det är inte bara universiteten som det här handlar om. Utan det här har ju funnits och finns långt in i alla möjliga samhällsstrukturer. Och inte minst för att man äger stora svenska företag. Jag är ju själv född och uppvuxen i Göteborg. Där det ledande företaget, Volvo, har ju kinesiska ägare. Och det är klart att det gör någonting med ett samhälle när och viljan att protestera när liksom makt och inflytande på olika sätt då ligger fungerar på det här sättet. Så att det är verkligen någonting att tänka på som myndighetsföreträdare eller som jobbar på de här olika institutionerna, att verkligen tänka på vad man gör. För Sverige är ett decentraliserat samhälle, men det betyder också att var och en måste ta ansvar själv. Det finns ingen annan som kommer att ta det ansvaret. Liksom. Och det betyder att då har man också ett ansvar att tänka till. Ja, men är det jättesmart att samarbeta med Kina när Kina understödjer den invasion som Ryssland gör i Ukraina, som direkt hotar oss. Och som vi började med det här samtalet, vi ser drönare över nordiska huvudstäder från Ryssland. Liksom, det är helt vansinnigt i det läget att då inte tänka att ja, men det här hänger ihop.
Och imorgon eller kanske i övermorgon så kanske vi blir varse att det finns en väldigt stor kinesisk flotta också.
Som kommer att segla in i Arktis. Då kommer det bli påtagligt. Men lugn, var bara lugn. Vi kommer att kunna säga att vi har varit naiva och vi såg det inte komma.
Ja, men det var de tre ämnena vi hade i alla fall idag. Och man kan väl som positivt då säga att allting fortsätter gå som det går. Jag vet inte om det är så positivt.
Men alla besked om att motstånd ska upphöra, Anders,
är falska. Och vi återkommer väl om 2 veckor är planen, eller möjligen innan dess.
Om det finns väl en
det
risk.
Händer något. Det finns väl en viss risk igen. Det har väl blivit ett avsnitt i veckan de senaste veckorna, och det finns väl en orsak till det kanske. Men tack för den här gången. Hej hej.
Hej då.
Hej.
Hej då.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.